Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och det här är den fjärde delen i serien Från stentavla till app, där vi följer Bibelns historia. Och i förra programmet så avslutade jag med att tala lite om Latin Vulgata, som var den dominerande bibelöversättningen inom den katolska kyrkan under hela medeltiden. Men historien innehåller naturligtvis inte bara medeltid, och det finns inte bara en katolsk kyrka. Så idag så ska vi se lite på vad som skedde då den romerska kyrkan började förlora sin makt. Reformationen var ju otroligt viktig för Bibelns spridning framför allt. Men när man talar om reformationen så talar man gärna om Martin Luther och de som kom efter honom. Och Luther var viktig, och vi ska komma tillbaka till honom i det här programmet. Men Luther uppstod inte i ett vakuum, och hans tankar och idéer var heller inte någonting som bara poppade upp i hans huvud. Redan innan 1500-talet så gjordes det en del översättningar av Bibeln. En del som flög relativt under radarn, medan andra skapade stor uppståndelse och hade väldigt stor betydelse. Det fanns bland annat en rörelse som växte fram i Böhmen, eller nuvarande Tjeckien, under en teolog som hette Jan Hus, eller Johannes Hus, eller Johan Hus, lite beroende på vilken stavning man väljer där. Men vi kallar honom för Jan Hus, det är det vanliga på svenska. Och han ledde på slutet av 1300-talet och var det som ibland kallas för en förreformator. Alltså en som planterade vissa av reformationens idéer redan innan Luther och hans samtida. Jan Hus, han talade till folket på folkets språk, och han gick hårt an mot den katolska kyrkan, och han var också en av de första som under medeltiden hävdade att kyrkan inte hade auktoritet som kunde jämställas med Bibeln. När han anklagades så sa han alltid, ja, visa mig utifrån skriften att jag har fel. Och därför förkastade de Johannes Hus och de här husiterna saker som relikdyrkan, avlat, syndabekännelse för prästen och liknande saker. Och eftersom Bibeln var så pass viktig för Hus, så var det också viktigt att Bibeln fanns på folkets språk. Han översatte, antagligen så översatte han inte Bibeln själv, men han var en av dem som översatte Bibeln till tjeckiska, och den översättningen fick stor betydelse för den husitiska rörelsen som spred sig i centrala Europa på 1400-talet. Det finns bland annat en ungersk bibelöversättning som kommer ifrån den här väckelserörelsen, om man ska kalla den för det. Jan Hus själv, han blev avrättad, han brändes på bål för sitt kätteri, men det sägs att han då i förbindelse med det här ska ha sagt, ni bränner en gås, för gås heter Hus på tjeckiska, han heter ju Jan Hus eller Jan Gås då. Så han sa, ni bränner en gås, men om 100 år kommer en svan som ni inte kan vare sig grilla eller koka. Och 100 år efter Jan Hus död 1915 var ungefär tiden då Martin Luther steg fram på scenen, för att säga det så. Men mer om det senare. Jag ska nämna en annan föreformator och bibelöversättare, nämligen John Wycliffe. För han var en av de som inspirerade Jan Hus. John Wycliffe, han levde 1328 till 1384 och var en engelsk präst. Han var alltså lite äldre än Jan Hus, och han stod verkligen som en mellanman mellan medeltiden och reformationen. Och Wycliffes stora arbete, det som han har blivit känd för, det var hans bibelöversättning till engelska. Det fanns sedan tidigare översättningar till engelska, men de var inte spridda så vida omkring. Och de var heller inte skapade för att underminera kyrkans makt och inflytande genom att demokratisera läsningen av Guds ord. Men det var verkligen Wycliffes översättning och hans intention. Han översatte själv stora delar av Bibeln, framförallt Nya Testamentet. Och hela Bibeln blev sedan publicerad år 1384. Och Wycliffe tillhörde och ledde en rörelse som kallades för Lollarderna. Och det var framförallt till dem som han lämnade sitt arbete, både med Bibeln och med andra skrifter som han skrev. Lollarderna och John Wycliffe, de var otroligt kritiska till påven och hur kyrkan såg ut på den här tiden. Och det gjorde att de blev förföljda. Men faktum är att Wycliffe, trots sin unga ålder då han dog, inte blev en martyr. Utan han dog av en hjärtattack under en predikan den 28 december 1384. Men det är naturligtvis inte änden på historien. Det är en ganska morbid fortsättning. Det sägs att det är så att 30 år senare så hölls det en synod i den katolska kyrkan när man bestämde att Wycliffe hade varit en kättare. Man sa att alla hans verk skulle brännas och att hans skelett skulle flyttas från vixlad jord och brännas upp. Och det gjorde man också några år senare. Och en sak som man kan säga om både den husitiska bibeln och Lollardernas bibel eller Wycliffes bibel är att de byggde då på latin vulgata. Det var alltså översättningar från latin till tjeckiska eller från latin till engelska. Men det är ju ganska onödigt att översätta en översättning. Kan man inte gå direkt tillbaka till den grekiska källan? Och det blev en av reformationens kampsaker. Men innan vi kommer in på reformationen så ska vi se på en sak till som gjorde den möjlig, nämligen boktryckarkonsten. Om du har hört om en person från upplysningstiden och reformationstiden så är det antagligen Johann Gutenberg som levde från cirka 1400 till 1468 och kallas för boktryckarkonstens fader. Förutom att han naturligtvis inte var den som upptäckte eller uppfann boktryckarkonsten, inte heller här följde ner någonting ifrån himlen och bara slog honom i huvudet och sa du ska trycka biblar eller du ska trycka böcker på det här sättet. Boktryckarkonsten hade funnits länge i Kina och även på andra ställen, men det Gutenberg gjorde var dels att han implementerade den här boktryckarkonsten i Europa och han effektiviserade också väldigt mycket hur man tryckte med hjälp av typer. För innan så hade ju så att säga alla böcker skrivits för hand och det tog naturligtvis otroligt lång tid. Men med Gutenbergs nya konst så kunde man producera och kopiera texter på ett sätt och med en fart som tidigare var helt oöverträffad. Inte så lång tid innan det här hade man också importerat konsten att göra papper ifrån Kina. Så istället för att använda djurhudar kunde man nu använda en enklare process och framförallt billigare process för att ha någonting att skriva på. Så man kan nästan inte överskatta betydelsen som Gutenbergs pressar hade för reformationen. Man kunde sprida sina böcker, inklusive Bibeln, mycket bredare. Martin Luthers 95 teser som han spikade upp på kyrkoporten i Wittenberg, de blev spridda med hjälp av tryckkonsten och gjorde att det som annars kanske bara hade varit en lokal debatt om idéer och tankar som han hade blev till en hel reformation, för att säga det så. Och det skedde också en demokratisering av kunskapen genom tryckkonsten. Alltså innan var mycket av kunskapen bakom kyrkans väggar och var bara tillgänglig för präster, munkar och annan elit. Och inte nödvändigtvis för att de här människorna försökte hålla kunskapen tillbaka och borta ifrån folket, även om det säkert också skedde, men helt enkelt därför att det var för dyrt för vanligt folk att få tag i skrifterna. De spreds inte så vida omkring. Men det förändrades då genom boktryckarkonsten. Och till slut så bidrog också tryckkonsten till en väldig mångfald i språken. Man kunde trycka böcker på lokala språk och inte bara på latin. Och det skapade en spridning av reformationens idéer utanför kyrkans klerikala latin. Och nu ska vi ta ännu ett steg närmare reformationen och prata lite om hur man började gräva sig tillbaka till grundtexten med hjälp av en ny bibelöversättning. För det var en man som hette Erasmus av Rotterdam, eller Desiderius Erasmus Rotterodamus, och han levde mellan 1466 och 1536, och han var en nederländsk teolog från Rotterdam då, som namnet antyder, som kom att få väldigt stor betydelse för reformationen. Själv såg han sig antagligen som en katolik hela livet, eller han såg sig som katolik hela livet, och han höll flera av de katolska doktrinerna. Men en av sakerna som Erasmus ansåg var viktig var att Bibeln skulle finnas på folkets språk, och framförallt att de borde översättas direkt från grekiska. Han hade själv lärt sig grekiska vid universitetet i Paris. Och så var det en förläggare som hette Johann Froben som bad Erasmus om att väldigt snabbt skapa en ny översättning av Bibeln till latin. Anledningen att den skulle vara snabbt, det var för att han visste att det fanns konkurrenter som jobbade på nya översättningar och nya grekiska texter. Och han, den här Froben, ville få fram det här före de andra för att få konkurrensfördelar. Men då bad han alltså Erasmus om att skapa en ny översättning av Bibeln, och en översättning som inte byggde på latin vulgata, eller som tog den som utgångstext, utan som byggde på de grekiska texterna som ju då var närmare grundtexten. Och Erasmus, han hade inte tillgång till väldigt många grekiska texter som han kunde jämföra för att skapa sin egen grekiska text då. Men en handfull manuskript, det hade han, och med dem som utgångspunkt så skapade han först en ny grekisk text som han kallade för Novum Instrumentum, som låter som ett nytt instrument, men egentligen så var det en beteckning på den här tiden på Nya Testamentet. Och den här bibeln då som han skapade, det var en så kallad polyglott, eller som, ja, det är ett konstigt ord, ja, men du kanske till och med har en sån bibel själv, en bilingual bibel, alltså en bibel där halva sidan är ett språk och den andra halvan är ett annat språk. För Erasmus Nya Testament var alltså hälften grekiska och hälften latin. Men det är hans grekiska text som har fått stort inflytande. För senare så gjorde Erasmus flera revideringar av sitt arbete, eftersom han hade stressat så mycket med den första. Det är väl hans andra revidering som är den mest kända, men han gjorde ytterligare efter det också. Och efterhand så blev hans text så vida använd och känd att den kom att kallas för Textus Receptus, som betyder den emottagna eller den accepterade texten. Och det är så den känd idag, hans grekiska text, Textus Receptus. Och det finns massor att säga om Textus Receptus. Men det viktigaste med den är antagligen att den användes av både Martin Luther då han gjorde sin tyska bibel, och av William Tyndale då han gjorde sin engelska översättning, och av flera av de andra reformatorerna. Och i ett senare program, antagligen nästa program, så kommer jag komma tillbaka till Textus Receptus, för det finns ännu idag många kristna som menar att det är den bästa grekiska texten och den man bör använda när man översätter Bibeln. Och det är ett påstående som jag inte ska komma in på så mycket nu, utan nu koncentrerar vi oss om historien, och nästa steg i historien om Bibeln är berättelsen om Martin Luther och William Tyndale. Martin Luther behöver antagligen inte någon närmare presentation. Han levde mellan 1483 och 1546, och han gjorde det man skulle kunna kalla för den första verkligt effektiva och fungerande utbrytningen från den romersk-katolska kyrkan. Det hade naturligtvis skett utbrytningar tidigare. Man kan tänka på albigenserna eller valdensarna på 1100- och 1200-talet. Men det var ofta marginella rörelser, och de blev ofta så förföljda att de närmast utrotades. Men Martin Luther, han fick inte bara teologiskt inflytande i Tyskland utan även politisk makt. Och det gjorde det möjligt för honom att driva sin reformation längre än några andra. Men hur som helst, vi ska koncentrera oss om hans bibelöversättning. Och det var inte den första bibelöversättningen till tyska, precis som Wycliffes översättning till engelska inte var den första till engelska. Men det var den som fick otrolig genomslagskraft under reformationen. Och det var så att år 1521 så gömde sig Luther i slottet i Wartburg. Och där jobbade han väldigt idogt, väldigt snabbt och koncentrerat med översättningen av Bibeln. Och för Luther så var det då viktigt att Bibeln var på folkets språk. Det sägs att han under sitt arbete gick ner på marknaden i staden där han bodde och lyssnade på hur folk pratade för att kunna använda det i sin översättning. Och som jag sa så använde han då Erasmus av Rotterdams grekiska text för att översätta. Och han gjorde det i en rasande fart. Redan september 1522 var Nya testamentet färdigt och hela Bibeln publicerades 1534. Och Luthers bibel, den blev ofattbart populär. Bara under Luthers levnadstid så såldes det 200 000 kopior. Naturligtvis inte till vanligt folk på gatan, det var ingen som stod och delade ut de här biblarna på torgen, för den var alldeles för dyr för det fortfarande. Men var man lite rikare än genomsnittet så kunde man faktiskt ha råd till en bibel. Och framförallt så kunde man nu läsa bibeln på folkets språk i kyrkorna. Och samtidigt med Luthers arbete i Tyskland så arbetade en annan person på en engelsk bibel, nämligen William Tyndale. Och Tyndale, han föddes år 1494 och han dog 1536, alltså han blev bara 42 år gammal, lika gammal som jag är nu för övrigt. Men det känns som att Tyndale hade fått till mer i sitt liv än det jag har gjort. Jag tvivlar på att någon kommer nämna mitt namn om 500 år. Och i någon undersökning som gjordes i England så sa man att han var den 26:e mest inflytande engelsmannen genom tiderna. Och under en tid då Tyndale var i Tyskland så började han översätta Bibeln till engelska. Jag har ju redan nämnt Wycliffes översättning, men den började ha en hel del år på nacken så språket blev mer och mer svårförståeligt. Samtidigt som den ju var en översättning från latin, medan Tyndale ville översätta direkt från grekiska och hebreiska. Och Tyndales nya testamente, det publicerades år 1526, bara något år efter Luthers nya testamente. Och hela Bibeln växte fram ganska gradvis, helt fram till Tyndales död 1536. Och den katolska kyrkan i England reagerade kraftigt på Tyndales bibel, inte minst för att den gjorde så många förändringar från den latinska texten. Tyndale, han valde medvetet det man skulle kunna kalla för icke-klerikala ord för olika saker. Alltså han översatte till exempel det grekiska ordet metanoia med omvändelse istället för gör bot, vilket ju påverkade teologin och tolkningen av Bibeln, och det här såg kyrkan inte på med blida ögon. Och år 1535 så blev Tyndale fångad och under 1,5 år skrev han flera skrifter för att bevisa att hans teologiska påståenden var sanna, samtidigt som då kyrkan publicerade svar på hans skrifter. Och han blev avrättad genom hängning och sedan bränd på bål. Egentligen var det inte på grund av hans bibelöversättning som han blev avrättad, utan på grund av andra oenigheter med kyrkan på flera olika punkter. Men Tyndales bibel fick väldigt stort inflytande på den vidare utvecklingen av den engelska bibeln. Och nästan 100 år senare, då den välkända King James-bibeln kom ut, så använde de, översättarna av King James använde Tyndales bibel som utgångspunkt för sitt arbete. Och King James översättning från 1611, det är en revidering av Tyndales bibel, kan man säga. Och vi ska komma tillbaka till King James-översättningen i senare program, eftersom det också är en bibel som diskuteras mycket omkring. Men nu tänkte jag säga någonting om vad som hände i Norden under reformationen. Om du är intresserad av de skandinaviska biblarna så skulle jag först vilja rekommendera ett besök på Nordisk Bibelmuseum i Oslo. Om du inte har möjlighet att ta dig till museet så finns det ett virtuellt museum som är helt gratis som du kan besöka på nobimu.no, alltså nobimu som är Nordisk Bibelmuseum.no. Sagt som en ren parentes. Tillbaka till reformationen. För nästan samtidigt som reformationen tog fart i Tyskland så kom den ju också till Sverige. Kung Gustav Vasa bestämde genom riksdagarna 1527 och 1544 att det var den lutherska tron som skulle vara gällande i Sverige. Och vad som var orsaken till Vasas vurm för reformationen, det får vara ämne för en annan podcast. Men ett av resultaten var att det gjordes en bibelöversättning, den som kan komma att kallas för Gustav Vasas bibel. Och det var framförallt de två reformatorerna Lars Andersson, som blev känd som Laurentius Andrei, och Olof Pettersson, mer känd som Olaus Petri, och hans bror Laurentius eller Lars Petri, som de stod för översättningen av den här bibeln som i all huvudsak var en översättning från tyska. Man följde i alla fall i stor grad de val som Luther hade gjort i sin bibel. Så Nya testamentet på svenska stod färdigt år 1526, och det var faktiskt bara 4 år efter Luthers översättning. Och hela bibeln publicerades 1541, 7 år efter att bibeln var färdig på tyska. Och Gustav Vasas bibel har haft stor betydelse för Sverige, dels genom att göra bibeln tillgänglig för folket på folkets språk, men också för att skapa ett enhetligt språk i Sverige. Vasabibeln var den första boken som kunde användas som norm för svenska språkets stavning. Hur var det i Norge då? Jo, Norge var ju i en, skulle man kunna säga, ofrivillig union med Danmark. Så det fanns ingen eget norskt skrivspråk och ingen egen norsk bibel innan unionsupplösningen år 1814. Utan man använde då de danska översättningarna. Och den danska reformationsbibelns historia påminner egentligen väldigt mycket om den svenska. Under Kristian den andra så utkom först ett nya testamente år 1524. Och sen under Kristian den tredje kom hela bibeln år 1550 på danska. Och det var också de översättningarna, de grundade sig också nästan helt och fullt på Luthers tyska bibel då. Och Finland fick också sin egen översättning genom reformatorn Mikael Agricola. Mikael kallas ibland för det finska skriftspråkets fader. Och år 1548 så gav han ut Nya testamentet, eller Sevisi testamenti på finska, förlåt för mitt uttal där om någon finsk lyssnar på det här. Och han anger i förordet till Nya testamentet att han har utgått både från den grekiska texten, den latinska texten, den tyska bibeln och Gustav Vasas bibel. Så det verkar som att Agricola var en, om inte annat, väldigt språkkunnig man. Och hur ser resten av bibelhistorien ut då i Norden? Ja, i Sverige så fick vi först en bibelöversättning per århundrade nästan. På 1600-talet kom Gustav den andra Adolfs bibel, och på 1700-talet kom Karl den XII:s bibel, och det här var stort sett redigeringar och revideringar av Gustav Vasas bibel. Man gjorde inga nya textuella val och så, utan man förändrade på språket. Sen på 1800-talet så kom det egentligen inga stora svenska bibelöversättningar, utan man använde Karl den XII:s bibel i väldigt stor grad under hela 1800-talet. Men i slutet på 1700-talet så insattes en bibelkommission som skulle skapa en ny bibelöversättning. Men det tog dem nästan 150 år att komma ut med en bibel, nämligen den som kallas för 1917 års bibel. Och det var den första stora översättningen på svenska som var en helt ny bibel och som inte byggde på Textus Receptus. För under 1900-talet så gjordes det väldigt stora framsteg inom bibelforskningen som till slut visade att det fanns bättre sätt att gräva fram originaltexten på än sättet som Erasmus gjorde det i reformationens början. Men mer om det i nästa program. Som avslutning på det här programmet så vill jag bara säga att jag hoppas att du har lärt dig någonting nytt och kanske nyttigt idag. Och jag hoppas att du också kan se hur viktig reformationens kamp var för att vi idag ska ha den tillgång till Bibeln som vi har. Det är genom martyrernas blod och deras outtröttliga kamp och deras obändbara vilja som Guds ord har spridits, så att hela Bibeln idag finns tillgänglig på runt 700 språk och Nya testamentet finns tillgängligt på 1500 språk, så att 95% av jordens befolkning har biblar på sitt första språk. Det betyder naturligtvis inte att alla har läst den, men de finns tillgänglig då. Och det är ett resultat av reformationens kamp. Och det var det som jag hade tänkt dela med mig idag. Men nästa gång så ska vi tala om King James Bibel, om textkritik och om mer moderna bibelöversättningar och jämföra dem. Men det blir nästa gång. Tack för den här gången. Du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Maranata och vi ska alldeles strax lyssna på sången Jag önskar att se Jesus först av allt. Det är Arne Imsen som sjunger med församlingen på albumet Ord Guds käre son. Jag ska bara nämna att det här programmet har också sänds över Stockholm och Örebro närradio. Om du vill komma i kontakt med Maranata så kan du göra det via telefon 070-201-6020 eller e-post info@maranata.se. Sprid Guds välsignelse till alla du möter och på återhörande.
I himlen är det många ting jag längtar att få se, av skönhet som allt annat övergår. Men då jag når det landet och i härlighet framstår, jag önskar att se Jesus först av allt. Jag önskar att se Jesus först av allt. Min synda skuld på korset han betalt, möta kära som mig väntar på den strand. Vi minnes ej den tid vi var på jord. Jag längtar möta dem som gått förut till livets land. Men Jesus vill jag möta först av allt. Önskar att se Jesus först av allt. Min synda skuld på korset han betalt, och så för evighet få se hans härlighet. Jag önskar att se Jesus först av allt. Jag längtar skåda pärlor, portar, gator av rent guld. jag längtar se min boning lika så. Den nya stad och floden som är klar som ren kristall. Men Jesus vill jag möta först av allt. Först av allt min synda skuld på korset han betalt. Så för evighet få se hans härlighet. Jag önskar att se Jesus först av allt.